Vi kör, Lena. Skjut från höften. Hej på dig.
Hej på dig. Jag har inte fått på mig...
Your gear.
Jag har inte fått på mig öronen än. Nu är de på.
Har du klick om öron?
Clips.
Clips.
Åh, det kommer jag ihåg. När man skulle på... Jag skulle på... Vad heter det? Skolfoto. Typ så här trean. På morgonen hade mamma flätat mitt hår och sen, hon visste vilken dag jag skulle ta skolfoto. Och sen kom jag hem, såg likadan ut som när jag gick. Sen när skolfotorna kom, då hade jag utsläppt hår, lagt det lite så här på axeln och så hade jag clips som jag typ hade fått låna av någon.
Fasen vad salt du måste ha varit. Var det liksom århundradets skolfoto? Sen gick du, jag vet hur det här gick till. Du beställde cirka 100 stycken som du sen gick och vaskade. I skolkorridorerna.
En till dig, en till dig, en till syrran, en till mig. Hemliga Arne.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd. Över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Hörru Lena,
yes.
Vi har fått en hel del frågor på det här vad rör kriminalserier.
Ja.
Kan ni inte reda ut lite grann vad som är skillnaden mellan CSI-mordutredningar och riktiga och sådär?
Det är väl ingen skillnad.
Nej, det är knappt inga alls. Och jag tänkte så här, jag skulle vilja börja den här änden och prata lite grann om vad som överhuvudtaget är anledningen till att så många människor vill se de här serierna och varför krim överhuvudtaget som liksom företeelse är så jäkla populärt.
Mm. Det är bara liksom alla deckarböckerna,
ja,
till exempel.
Mm. Det är ju hur mycket som helst. Det tar ju som aldrig slut heller.
Vad säger du?
Nej, men alltså, jag har funderat lite grann på det. Mm. Jag menar, jag är ju själv intresserad såklart, men inte av liksom fiktiva historier.
Nej.
Och berättelser så mycket, utan dokumentärt ska det vara för min smak.
Mm.
Och det kan ju bero på att jag jobbar med sådana frågor, och det gäller ju dig också om du nu slukar sådana här grejer. Men alltså, jag tänker för den stora massan vad det handlar om, och en sak som jag funderar på, det är om det kan handla om att man är väldigt, alltså att filmerna skildrar ju samhällsfenomen som vi hört talas om på nyheter och så.
Mm.
Och via serier och liksom fiktionens värld så kan man få de här bitarna i under liksom trygga omständigheter. Man behöver liksom inte exponeras för otäckheterna.
Nej.
Direkt själv liksom, utan i sin hemma mys outfit så kan man
i one piece.
I sin one piece.
Nej, men jag tänker, ja, och det här med att det är spännande, för jag antar att du liksom jag, man har suttit på tillställningar, man kanske är medbjuden som plus en på något bröllop och så bara, men vad jobbar du med då? Och då vet man, då, nu står jag ett vägskäl. Antingen så säger jag att jag är polis när jag då var det, eller det jag gör nu för tiden. Och då vet man till 100% säkert att man kommer få prata sitt eget jobb för resten av den middagen.
Ja.
Eller så väljer man den andra vägen som jag oftast väljer. Jag ljuger. Jag säger att jag jobbar med något helt annat.
Ja.
Bara för att få slippa prata jobb. Och jag tror att det jag ser och hör och märker på frågorna, det är att de tycker att det är spännande. Att de lever ett liv som inte är lika spännande.
Men alltså, jag tycker det här är intressant. För att när jag jobbade som käftis, alltså som tandläkare, vanlig klinisk tandläkare, alltså jobbar med patienter, och jag berättade det för folk om jag var ute sådär, på fest eller på krogen, ja, men du vet, då kunde jag förväntas göra någon form av privatkonsultationer
i någon
krogkö eller i baren, och då brukade jag tänka så här, vilken jävla tur ändå att jag inte är gynekolog.
Ändå. Skulle du kunna
kan du ta en liten
mellangården
här i Fifi och se hur det står
till. Nej, men så tror jag att det är samma sak för frisörer. Och tycker du att jag skulle ha fin den här frisyren? Så är det nog. Eller massör. Kan du knåda lite? Ja, men jo. Så tror jag att det är.
Vad är det för fel på
folk? Ja, men förstår du då vad svårt det är för en sån som jag som vill ljuga då? Hur ska man hitta ett yrke som är så jävla själatråkigt så att ingen annan...
Vad har du valt då?
Nej, men det kan jag inte säga nu, för då har jag ju minst 13 kränkta lyssnare som ja, har det yrket.
Sant, sant.
Nej, det behåller okay. jag. Men ja. Det finns vissa yrken som folk bara, aha, mer dricka? Mm. Det är liksom, ja, det är jag riktigt. Vet vilka de är, men det, jag vill inte gå den vägen just nu.
Nej, men och kanske är det lite sådär att det är också de här filmerna visar eller tangerar ämnen som är lite heliga och lite förbjudna. Alltså, eller vad ska jag säga? Att, jag menar, de allra flesta människor exponeras ju inte för ond, bråd, död. Eller liksom Nej. De här riktigt läbbiga grejerna. Alltså att det Nej. Finns någonting i det där som man, när man inte vet så mycket om det, som liksom på något sätt kittlar en. Mm. Jag vet inte om det kan vara så. Men hur som helst. Det är i alla fall ja, det verkar vara extremt åtråvärt liksom i populär vetenskapligt sammanhang och kulturen inte minst. Kollar du mycket på såna där serier eller någon så där fiktiv som du gillar?
Alltså jag tittar ju inte så mycket på TV eller Nej. Serier alls faktiskt. Jag lyssnar mer på,
ja, just det.
På musik
det riktiga pulshöjare
och på radio.
Också.
Nej, men jag gör inte det. Och om jag gör det, då kan jag säga en sak, och det har min man väldigt roligt åt mig. Jag glömmer ju bort det exakt samma sekund som det stängs av. Så vi kan ju börja titta på en film för tredje gången. Mm. Någonstans när det ska göras upp så känns det så här, men undrar om det inte är den där som är, du vet, för då har jag ju sett den förut. Så att jag har väldigt dåligt minne, men jag har några favoriter, men vi kan ta dem sen. Men nej, jag kollar inte mycket. Men ska vi bara säga att vi viger hela det här avsnittet åt verkligheten versus fiktion när det kommer till krim?
Ja. Jag tycker på när man har följt, om man har följt media här sista tiden, så har ju en sak som har varit på tapeten som tangerar det här lite grann, det är ju faktiskt poddar, krimpoddar.
Ja, det här är intressant.
Ja, och vi är ju också, vi är ju en krimpodd.
Ja, ja. Krimpoddarnas krimpodd, ja, vi, till och med.
Precis, det är inte bara en krimpodd.
Nej.
Och den här diskussionen, eller vad ska man säga, debatten som har varit, har ju rört just krimpoddar och hur många eller flertalet av dem belyser visserligen avdömda kriminalfall men ändå väldigt detaljrikt och liksom gör vissa såna här ganska uppseendeväckande händelser till liksom en fem episoder lång historia från liksom början till slut om det som faktiskt är en människas öde och även liksom offrets hela liksom svärs öde. Alltså en hel familj och släkt och vänner och allt är ju liksom drabbade av det här, om en människa blir mördad helt enkelt. Och ändå är det här omåttligt populärt. Det är så många som lyssnar, och jag kan erkänna att jag har också lyssnat på många av de här poddarna. Men ibland kanske känt att man tangerar någon slags etisk, moralisk gräns för vad som bör göras underhållning av. Jag vet inte, hur känner du? Alltså, har du någon
tanke kring så här, vi diskuterade det här, du och jag, när vi skulle gå in i det här poddandet. Vilket hörn av världen ska vi vara i? Och där var vi ju väldigt snabba båda två med att vi har en ganska lika moralisk kompass. Att vi inte ska in och grotta i specifika fall såvida de inte är väldigt långt tillbaka.
Gamla fall.
Riktigt,
liksom,
riktigt
avdömda.
Gamla. Men jag tror också att det är dels för att du och jag har jobbat med det här. Vi är inte journalister som studerar utifrån. Vi är inte fascinerade så mycket, utan vi har varit på sådana platser. Vi har pratat med sådana anhöriga. Vi har suttit på den här rättegången. Så att det är inte så kittlande för oss. Så att jag tycker att för oss så känns det rätt att vi tittar på mer fenomen än specifika fall. Sen så hävdar ju jag alltid att vi har yttrandefrihet i Sverige.
Ja, just det, men, för det är ju argumentet man använder då som intäkt liksom för att kunna göra de här poddarna. Att man har rätt.
Ja, men min take är alltid att det heter yttrandefrihet.
Mm.
Det heter inte yttrandeskyldighet.
Ja,
du måste inte alltid säga exakt vad du tycker och tänker för att du har rätt att göra det.
Nej, det
du har en frihet att göra det. Men du behöver inte använda dig av den friheten på bekostnad av någon annan.
Nej.
Just det. Det är en sån här grej som jag har och ofta pratar om när jag undervisar.
Ja, just det.
Man har liksom en frihet att uttrycka sig, men det behöver inte göra det alltid.
Nej, och jag tänker lite grann kring det där. Även om man har den där rättigheten så kan ju inte yttrandefriheten vara tänkt att användas till det syftet. Alltså det är inte tänkt att man ska använda sig av yttrandefriheten för att göra underhållning av.
Nej.
Alltså, det är inte det primära syftet med den.
Och vi ska väl vara så här, vi sågar ingen, vi är ingen avdömande instans.
Absolut
men
inte.
I den här podden så kommer vi inte grotta ner oss i specifika fall när vi vet att det fladdrar runt anhöriga där ute som har svåra sår nu.
Absolut inte. Så
yes.
är det.
Mm.
Ja, vad intressant. Men okej, men då, om vi ska försöka djupdyka lite grann och ta några exempel från fiktionens värld och sen försöka reda ut begreppen. Mm. Alltså, vad är det första som du tänker på när du tänker på så här, om du nu har kollat på Beck eller nu?
Ja, men jag har en ganska
som du går igång på.
Nej, men
liksom.
Jag har en intressant av det här för att jag satt på ett sånt här litet glöggmys som man är bjuden på här och var i de här tiderna.
Mm.
Och där var ungefär 50% skådespelare och skådespelerskor.
Jaha,
så vi pratade om just det här.
Mm.
För att jag minns faktiskt så är det en serie som jag uppenbarligen minns lite grann av, men vad jag minns är att jag var satt och irriterade mig att varför har de så jävla dålig research?
Ja.
Om man nu som skådespelare, alltså i fiktion, att man då gör anspråk på att spela en karaktär.
Mm.
Varför har man inte tagit hjälp så att det blir bra?
Mm.
Det är ungefär som att om du ska spela målare och du glider in i ett rum och du har inte en enda fläck någonstans. Det stämmer ju inte.
Nej.
Det skevar ju direkt. Och då kommer jag ihåg att det här var en filmatisering av Jan Guillou, någon bok. Jag tror att den hette Talismanen. Eller
vänta, vad sa du? Jan Guillou?
Ja, Guillou. Ja. Hette han inte det?
Ja. Nej, men vi släpper den bara så går vi vidare.
Vad säger du?
Jan Guillou heter han väl?
Guillou. Ja. Balsam.
Ja, okej, kör.
Jag tror att den hette Talismanen.
Mm.
Och då satt de avsnitt efter avsnitt, det var några som åkte polisbil, och då vet vi ju, vi som åkt polisbil mycket, att det finns lite olika rattar man kan vrida och greja på det inne. Och så finns det också några handtag man kan prata i.
Mm.
Varav den ena är en polisradio som man pratar med andra bilar och med sin kommunikationscentral.
Just det.
Och den andra, det är egentligen en tryckknapp till megafonen som sitter på taket, som man kan skrika så här, flytta på dig! Så. I en hel serie satt de och pratade i megafonen.
Nej.
Och då känner jag så här, men kan inte någon... Och då sa jag det till skådespelarna.
Otroligt,
så här, vad är er research?
Ja.
Alltså, och då sa flera av dem så här, nej, men det, man kan få ett manus och läsa det, och så känner man från början att fast det här är inte rimligt.
Det var, ja, alltså,
det var någon scen var så här, kriminalteknikern hade missat en patron, en kula, en del av ett skott som satt i väggen bakom en tavla som satt på snedden. Då tänker vi direkt, både du och jag tänker så här, hur hamnar den bakom tavlan om det inte var hål i tavlan?
Mm.
Men också, hade kriminalteknikern missat det där om det var en tavla som hängde på tre kvarts där det hade blivit skjutet en person som låg på marken?
Det är en ganska avancerad form av staging annars. Man bara tar med sig en tavla till brottsplatsen och skickar upp den
utifrån över att det finns en krok. Nej, men, och då sa de i princip så här, men ibland bra, ibland mindre bra, och ibland får man göra egen research, men det är inte alltid det går igenom för det är inte spännande nog helt enkelt.
Men alltså, jag fattar ändå inte det där, för att om det är nu en polisserie då kan man ju tänka liksom att 50% av bilderna kommer beröra någonting polisiärt.
Ja.
Alltså det kan vara miljön på en polisstation eller poliser i tjänst och allt det där. Alltså hur kan man våga riskera liksom att få ett platt fall genom att inte göra den researchen? För jag tycker ju själv när jag ser de där filmerna, anledningen till att jag inte klarar av det är ju just för att det är så alltså det sätter för mig nivån på liksom hela trovärdigheten i filmen.
Uniformen sitter fel.
Ja, det där kan vi... Har de bara en uniform i en storlek, tror du, som one size fits all? För den sitter ju aldrig. Nej. Antingen sitter den så otroligt dåligt eller så sitter den för perfekt. Så den är helt pressad och liksom slät och fin. Ja.
Nej, det blir aldrig riktigt det. De frågade mig, de här skådespelarna, men om du skulle säga en sån här urtyp av grej som blir fel på film. Mm. Och då målade jag upp scenariot. Ja, men det har hänt någonting på brottsplats. Det har kommit någon polis på plats. Dragit en avspärrning. Mm. Och sen kommer liksom krimmarna. Infladdrandes i trenchcoat gärna.
Dansar in från höger.
Ja, och det första med att lyfta på avspärrningsbandet och går rätt in på brottsplatsen.
De människorna ska dö gärna. Faktiskt.
Ja, men, och då sa jag så här, fast varför gör ni så på film? För det är liksom fel. Och då berättade de om en inspelningsplats där de hade haft statister, just det scenariot, så hade det suttit lite statister ut och de är liksom lägst ner, det är knappt man tittar på dem.
Nej.
Och då när den här scenen skulle spelas in och så kommer skådespelaren och liksom lyfter på avsmärksband och skulle fladdra förbi, då hade tydligen statisten tagit lite ord och bara, fast vänta här hörni, det här är ju ganska orimligt scenario. Mm. Och varpå de bara, varför pratar du ens? Du ska sitta här och vara liksom potatis eller något. Och då hade han bara sagt, fast jag har varit polis i 40 år. Alltså, den som kommer till plats tar alltid kontakt med den polisen som var där innan. Mm. Utanför avspärrningen.
Ja, exakt.
Den som nej, men det blir inte tufft, så att du får vara tyst nu. Återgå till potatis. Ja. Nu ska vi in här.
Ja, men det är liksom regel nummer ett. Vem är pick?
Ja, alltså, polisinsatschef.
Ja. Ja, det är regel nummer ett. Och som sagt, det där ska man inte skoja om. Det är allvarliga
grejer. Ja, då har du redan sagt att de ska ju dö.
Nej, det var förlåt. Så får man inte säga såklart. Men det är ju, som kriminaltekniker är det oerhört frustrerande, kan jag tala om. När man står, för det är ju inte så ovanligt att det är mycket allmänhet och många nyfikna som samlas runt en plats som blir avspärrad. Och det bästa sättet att komma runt det där, det är ju att göra två avspärrningar. Man gör en yttre avspärrning och en inre. Så att man liksom avgränsar eller begränsa liksom närheten till själva brottsplatsen. Och då får man ju också bort folk. Men det är ändå ofta någon rackare som ska, ja men jag har min cykel, står där borta, eller det går mycket fortare om jag cyklar igenom rakt över parken här än att cykla runt.
Ja.
Men
jag är faktiskt lite nyfiken, för att de berättade om att det kommer en ny svensk poliserie 2021 som heter Den tunna blå linjen.
Mm-hmm.
Som är liksom som ett homage till Spanare på Hill Street, som inte ska gå i djupet på polisverksamheten, utan att man ska liksom få det ska bli människor bakom. Alla är inte snygga, alla är inte vältränade,
ja,
alla
det här
har inte,
gillar jag.
Utan det ska liksom vara, du vet, ja, nerbajsad unge på ena axeln och komma till jobb, inte hunnit äta, inte vet jag, men det ska bli spännande i alla fall att se.
Det här känns nytt och fräscht. Mm. För det där är en annan aspekt av de här serierna som jag också tänker på, att alla är så jädra snygga och perfekta och vältränade och har den perfekt uppsatta hästsvansen. Mm. Ja, men det är liksom för tillrättalagt. Mm. För att inte tala om CSI-serierna där man kliver ut på brottsplatser i
högklackat.
Ja.
Jo, men det har ni alltid.
Vad är grejen med
Jo, men det blir bara mindre fotavtryck.
Lena, du har ju sett mig jobba på brottsplats, ja, även om det var en fiktiv brottsplats.
Jag kan säga att det var jävligt långt ifrån högklackat.
Ska vi bjussa på, kanske ska lägga ut den där bilden på
Jag tror
på
att jag ska lägga
Insta.
Ut den på dig. Du är så långt ifrån fräsch.
Ja, det är inte mycket glamour.
Det hade liksom blåst upp sand i ögonen på dig, så de har hamnat bakom linserna. Håret stod liksom som att någon hade blåst hårfön bakifrån. Ett rövmor.
Så stormsäker friss. Och så helt blank hela ansiktet, transpirerade
in. Och så när någon kommer och säger, kan du ställa upp här nu? Och så drar du av en synk här. Du bara, ja, absolut.
Men jag tänkte så här, alla synkar i Tjuv och polis, alltså alla de här intervjuerna mellan, liksom, så tänker jag, men jag har ju gjort liksom 800. De kan ju inte ta med den. Jo då, visst. Jag tror det var första.
Men då skulle jag säga så här, cred i så fall. Mm. För det var den enda gången du faktiskt såg ut så som du förmodligen ofta gör. Det är svettigt och det är jävligt och du har krypt.
Ja.
Man är ju inte, man har inte ny lagd frisyr.
Exakt, så är ju verkligen. Att jobba som CSI eller kriminaltekniker är ju inget glamoröst jobb faktiskt. En sak som jag har tänkt på, det är lite grann det här med att skjuta i tjänsten.
Mm.
Det är också väldigt vanligt förekommande i seriens värld. Mm. Både i Sverige, svenska och i andra. Och det är ju i själva verket extremt ovanligt. Och när det sker så är det ju inget som man bara så här, man kommer in på stationen efter ett pass. Bara, ah, nej, jag fick
man bara blåser och stoppar ner det.
Utan om det, eller så här, när det sker så kommer ju den efterföljande processen innebära en väldans massa pappersarbete. Det måste skrivas hur mycket som helst för att reda ut vad det är som har hänt i den här situationen. Och det kommer ju inledas en egen utredning kring liksom den händelsen.
Men det hade ju blivit liksom 8 nya avsnitt av
jo,
bara pappers, pappers krånglet.
Ja, men så är det ju. Men det kan ändå ge en missvisande bild om liksom vapenanvändningen, skjutvapenanvändningen inom polisen. Överhuvudtaget så är det ju väldigt många åtgärder som man utför som efterföljs av pappersarbete. Och det skildras ju inte riktigt i de här serierna heller.
Nej. Och det ska jag säga, det är en nackdel för våra stackars polisstudenter. Mm. De får ju verkligheten som en blöt jävla disktrasa rätt upp i ansiktet när de inser att yrket består till mestadels av att producera text.
Ja, men faktiskt, så är det ju verkligen.
Snacka med folk och skriv.
Ja. Ja, men faktiskt. En sak som däremot faktiskt överensstämmer, det är ju brotten.
Ja,
det är det ju. Mm. Det är ju liksom alla, även om det kanske inte är lika roligt och sexigt att skildra, vad vet jag, fickstölder eller så här, egendomsbrott och så vidare. Det blir ju ofta tema våldsbrott i de här serierna och filmerna. Ju.
Ja, och där kommer jag in på nästa grej som irriterar mig. Mm. Alla mordoffer.
Mm.
Varför är det bara snygga tjejer som ligger lite så här jag vet inte om ni kan förstå bilden när jag gör så, men de här snygga lemlästade sexuellt förgripna tjejerna kan inte få vara någon annan som dör någon gång.
Ja, och det där är fel på så många sätt, tycker jag.
För det irriterar
att
mig.
Det finns få saker som man yrkesmässigt kan stöta på i sin yrkesutövning som polis än just de fallen. Mm. Det finns inget vackert med det. Alltså det är så brutalt och så bara genomvidrigt. Så att liksom, dels den aspekten. Men sen är det återigen extremt dålig research när det gäller hur liksom människokroppen fungerar när man dör. Eller rättare sagt hur den inte fungerar. Ja. För när man avlider så liksom, då kommer ju alla muskler i kroppen och slappna av och alltså det gäller ju verkligen, hela kroppen blir ju slapp och man tappar ju all mimik i ansiktet, alltså du byter ju i princip skepnad på det
sättet.
Jag
har haft anhöriga som har haft svårt att identifiera sina närmaste för de tycker att de ser ut som helt andra personer.
Ja, men exakt. Och sen kan det ju vara så att du har utsatts då för våld som i sig gör att människokroppen påverkas. Och ja, i och med att alla muskler och reflexer eller vad ska man säga, kroppshålor kan tömma sig och så vidare, så alltså, det finns ju många dimensioner i det där. Men ja, som sagt, man ligger inte så där och ser så där perfekt snygg ut när man har utsatts för grova brott.
Sen har jag ju min lilla käpphäst, spaningen
ja.
Och där är jag kluven, för jag vill ju såklart inte att man ska visa hur spaning
går till
på riktigt. För då faller liksom själva tanken med spaning.
Just det.
Men man skulle kunna göra spaningen i krimserien så ofantligt mycket bättre och mer verklighetstroget utan att avslöja någonting som inte ska avslöjas. Det här med att det sitter två personer och käkar donuts och dricker kaffe rakt utanför dörren och när personen går ut och hoppar in i sin bil ser inte att det sitter två med hen där, hoppar in i sin bil, man startar upp bilen samtidigt som personen startar sin bil och sen rullar iväg i en folktom och biltom miljö, två bilar i rad. Nej, men det kan inte ens vara bra för någon som tittar. Nej. Man måste inte kan inte behöva kunna någonting om span för att tänka så här, ska klåpa det? Och det måste gå att göra på ett bättre och mer spännande sätt.
Det där, ungefär det där du beskriver kan i och för sig hända i verkligheten.
Nej.
Jo.
Ja, men inte av spanare.
Nej.
Nej.
Utan av sådana som blir utsedda att bedriva någon form av spaningsinsats. Men som inte är bekväm att bedriva någon form av spaningsinsats.
Varför skulle man sätta en sån på spaning?
Nej, jo, men det händer, förstår du. Ute på landsbygden då får man liksom ta de resurser man har. Och då kan det vara fråga om att på det här passet ska vi jobba narkotika. Nej, så ni får sitta och bälla på, alltså spana på någon port där och försöka ta köpare.
Men det är därför också folk... Förlåt.
Ja, jag skulle bara berätta då vad som hände med mig och min
jag
kollega.
Jag vet inte om jag vill höra.
Nej, men det var ett tillfälle. Det var tjej. Jag vill skylla på att det var väldigt, väldigt tidigt i min polisiära karriär. Ja. Men vi åkte ju och ställde upp bilen då. Vi åkte ju civilt och vi ställde oss på en parkering. Vi tyckte vi stod liksom bra där. Hoppa bak som vi hade lärt oss i baksätet. Ja. Så vi satt hyfsat dolt i alla fall.
Helt idiotiskt.
Ja, precis.
Ska inte sitta i baksätet.
Jag vet ju det nu. Ja, okay. Men då kändes det väldigt rätt.
Okej. Okay.
Ja, så vi satt och tittade på den där porten. Det hände ju för fasen inte ett smack. Och vi hade ju fått information om att det skulle bli trafik på den här adressen. Förrän själva kranen då, alltså han som satt på den här stora, som vi trodde då, satt på en större mängd narkotika, kliver ut på gatan och så ska han gå då i motsatt riktning från bilen till. Och det gör han också ett antal meter innan han plötsligt stannar upp, vänder sig om, stirra rätt in i bilen och sen bara köra en sån här dubbel liksom
fuck you.
Och sen
jag blir alldeles varm i hjärtat. Hur ofta ser du själv vuxna människor som sitter i baksätet på bilar?
Nej, det är ju inte jätteofta, men nu är det ju så att polisbilar är ju tonade bak till, så de är ju i sig ganska självmarkerande, även civila.
Men vad, satt du i en målad bil?
Nej,
eller?
Vi satt ju i en civil polisbil.
Med 7 antenner på taket.
Ja, det är därför vi hade ställt oss liksom längre bort på parkeringen. Vi tyckte vi stod väldigt bra till, så var det var ju inte dagsljus.
Så jag tror att jag ska byta yrke. Jag tror på fulla salva att jag ska bli någon form av konsult för spaningsverksamhet på film.
Det är väl så här att de som kan de här grejerna ska ägna sig åt det. Liksom. Och även konsulta de som ska få liksom filmer att efterlikna verkligheten. Ja. Så är det ju.
Och då också, det är en av de sakerna som gör att jag får svårt att titta på det här. Det andra är att karaktärer glider över och gör sysslor som man inte gör på riktigt.
Ja,
till exempel en åklagare som står nere på brottsplatsen. Mm. Nej.
Ja, nej, men det är
eller en mord, befängt. En utredare som drar på sig pickan och trenchcoaten och glider ner.
Trenchcoat.
Ja, men de har alltid trenchcoat.
Ja.
Och om det ska ske någon form av gripande, då går de också före.
Ja.
Och sen kommer SWAT-team med MP5 och allt. Ja. Men strax där före så går en person med något litet pistolliknande don med åtta kulor.
Ja.
Och bakom så står liksom hela arsenalen.
Ja, men de är så
före.
Grymma på multitasking.
Nej, skärp er.
Det är ju också en sån här väldigt basal grej när det gäller alla former av polisarbete. Det är ju att det här vilar ju inte på en eller två personer. Alltså... Om det nu skulle vara en brottsplats man har att jobba med där någon då kanske har mördats, så innebär ju samtidigt att i liksom det närliggande polishuset så kommer ett stort antal funktioner vara involverade.
Mm.
Det kanske är 5 patruller som knackar dörr. Man kommer jobba med andra former av insatser. Så att det är ju verkligen inget ensamarbete som man ofta kan få känslan av när man tittar på filmer.
Nej.
Jo, en sak som ofta, som jag tänkte på förut när vi pratade om det här, när det ligger en kropp på en brottsplats, det är de här linjerna som man målar
runt.
Eller som man ser i filmer som ofta är runt en kropp.
Ja.
Gör man inte det? Nej, man gör inte det. Har du någonsin sett det i verkligheten?
Nej, det kan jag inte påstå. En vit tavelkrita som någon drar. Nej, det kan jag inte påstå.
Nej, för det är ju inte heller med verkligheten överensstämmande.
Har man gjort så någon gång?
Jo, men alltså, jag har ju massa gammal kriminallitteratur om hur kriminaltekniker jobbade för typ 100 år sedan. Och då kan man se att man gjorde så. Men det tror jag hade att göra med att ja, men liksom för att markera in lite galant så här, var kroppen låg, och också för att underlätta kanske vid dåtidens fotomöjlighet eller dokumentationsmöjligheter. Jag vet inte, jag kan inte tänka mig något annat.
Men du har inte
syfte.
Med dig en krita?
Nej, det är
krita.
Inte så att jag har Sixten skolkrita med mig i bakfickan. Men du, jag tänkte, ska vi inte också bjussa på lite schyssta då? Serier som vi ändå har sett, eller kanske mest jag då?
Oh, jag är jättetunn där.
Ja, du är det.
Ja.
Mm. Och de som står på min så här favoritlista har säkert de flesta över det här laget sett, i alla fall de som är intresserade av krim, men vem vet, det kanske är tips för någon i alla fall. En serie som har gått, det är ju Mindhunter, som är liksom en spel, vad ska man säga, det är ju inte en dokumentär, men det är en serie som bygger på liksom riktiga händelser.
Ja, men de FBI-gubbarna för länge sedan.
Ja, men exakt.
Ja. Och sett några avsnitt.
Ja, och det här utspelas ju då på 60-talet tror jag. Mm-hmm. Och det är ju som du säger FBI-snubbar i fokus. Och närmare bestämt beteendevetare.
Just det. Och en tjej va?
Ja,
det är någon precis. En forskare.
Ja, ja, exakt. Och det där beskriver eller skildrar lite grann hur principerna för profilering föddes. Och man ska ha klart för sig att när de här tankarna och idéerna väcktes då på 60-talet om att om, alltså, hypotesen är ju att om man studerar brott och brottslighet och utvärderar dem ur olika perspektiv, dels beteendevetenskapligt och demografiskt och kanske kriminologiskt och så vidare, så kan man bilda sin uppfattning om vem som är gärningsperson eller vilken typ av gärningsperson man eftersöker. Och det där togs ju emot med ganska stort motstånd till en början.
Det var ganska kontroversiellt.
Ja, det var ju extremt kontroversiellt och är faktiskt än idag lite sådär omdebatterat. Men faktum är att även i Sverige så använder vi oss av de här principerna. Och vi har ju en grupp som heter gärningsmannaprofilgruppen som jag tror inrättades någon gång i slutet på 80-talet. Kanske början på
GMP.
Precis, GMP-gruppen. Och om jag minns rätt så var deras första seriemördare som de jobbade med var Lasermannen. Som de försökte kartlägga då, eller hans... ja, men hans beteendemönster och tillvägagångssätt och liksom planering runt de här brotten för att få en uppfattning om hur, vad det var för typ de eftersökte. Mm. Och det finns ju många exempel på ärenden när man har jobbat med just seriebrottslighet. Sen behöver det inte vara grova brott, det kan ju vara inbrott och ja, rån eller ja, andra typer av brott. Och där man faktiskt har lyckats sålla fram då troliga gärningspersoner eller en gärningsmannaprofil helt enkelt. Och syftet kan ju vara också för att kunna topsa i nästa steg.
Ja, exakt. För att få ringa ner det till en mindre grupp i alla fall.
Ja, men precis. Mm. Sen finns ju exempel på när man har lyckats mindre bra. Mm. Till exempel när man gjorde profilen på Hagamannen. Hans serievåldtäktsmannen i Umeå. Där blev det något litet fel vet jag i analysen. Det har också stått skrivet om i tidningar. Så det är liksom inga hemligheter här. Men han var ju så otroligt liksom driftstyrd eller vad man ska säga. Och det var så uppenbart att han brast i sin impulskontroll. Vilket gjorde att man var ganska säker på att han kan ju omöjligen leva i liksom en socialt närande liksom, ja, miljö. För då skulle ju hans beteendemönster ha upptäckts för länge sedan som, eller så här, betraktats som väldigt avvikande. Mm. Och där hade man ju fel. Mm. Han levde ju i en familjesituation så att säga. Så det är inte liksom 100% utdelning, men det har ju hjälpt till många gånger.
Det är inget facit, det är ett verktyg.
Det är ett verktyg, precis. En som jag tycker är, det är en av de bästa jag har sett faktiskt. Mm-hmm. Den har gjorts i två tappningar och den heter The Staircase. Mm-hmm. Känner du igen den?
Nej.
Den gjordes av en fransk dokumentärfilmare typ, ja, det måste ju vara minst 10 år sedan, kanske 15 år sedan första gången. Och sen gjordes den i en ny tappning bara för några år sedan och den gick på SVT bland annat. Den handlar om en författare som heter Michael Peterson, tror jag. Eller, ja, Peterson. Och Och det är så här att hans hustru anträffas död hemma vid botten av en trappa. Och det är så, alltså om man har ett kriminaltekniskt intresse så är den väldigt, väldigt fascinerande och intressant, för att det är så mycket märkliga blodbilder. Hon, hypotesen var ju då att hon skulle ha eventuellt tagit sömnmedel eller något lugnande, alternativt varit lite berusad och skulle då ha ramlat ut för den här trappen som hon för det första har gått i, jag vet inte hur många tusen gånger upp och ner. De har bott i många, många år i det här huset. Och den var inte särskilt brant heller. Och så var den avsats liksom mitt på. Så alltså den var, ser tämligen oriskabel ut att gå i. Men i alla fall, det var ju så man först förklarade, eller mest naturligt kunde förklara det här dödsfallet då. Och hennes make då har ju anträffat henne död där och ringer och larmar då SOS motsvarande då. Och får ut ambulans och polis och allt möjligt. Och det de inte gör i det fallet, det är ju att spärra av och tömma platsen. Så att de rör sig ju där inne, maken är ju där. Och, okay. Ja, men du vet det här klassiska, att man liksom tappar ju jättemycket viktig information genom att missa de här mest basala sakerna. Men samtidigt, han är ju då i svår chock och alldeles, alldeles förtvivlad. Sen när man börjar nysta i det här caset då, så visar det sig, jag ska inte kanske...
Jag tänkte säga, ska jag stoppa dig här nu om det här var tips för dem att se?
Ja, det ska du göra. Men det här är ju liksom själva ingången i storyn och det är ju ett antal delar. Men det framkommer ju då väldigt, väldigt många intressanta aspekter i det här fallet.
Okay.
Bland annat en som liksom bygger hela storyn, och det är att det här är inte första gången som det här drabbar den här sympatiska, vad det verkar då, maken. Utan en tidigare bekant, kan vi säga, till honom har råkat ut för samma sak.
Okay.
Ja, och det här är inte den enda liksom detaljen den här som gör hela caset så otroligt fascinerande och intressant, utan det framkommer den ena delen efter den andra som gör att när man följer serien så tror man ena stunden att han är ju definitivt skyldig till det här. Och i den andra så är man ganska, känner man sig trygg i att nej, men han kan omöjligen ha gjort det här. Mm. Och det presenteras, försvaret presenterar väldigt många intressanta och udda förklaringsmodeller kring hur hon kan ha fått de här skadorna som hon har. Och så här. Så att det mesta i serien bygger på åtalet. Och alltså utredningen och åtalet. Och det är också väldigt tydligt, tycker jag. Det här sker ju i USA. Hur stor betydelse det har, vilken grad av inflytande man har i ett samhälle och vilken, liksom, vilka ekonomiska medel man har att faktiskt skaffa sig de bästa försvararna och de bästa experterna. Och, ja, liksom, vilket maktspel det också är många gånger, de här fallen. Jag kan bara slänga med ytterligare en utan att gå in på den. Den får ni kolla upp själva. Den släpptes här om dagen och den heter The Inventor. Den är också faktiskt väldigt intressant. Om en annorlunda typ av brottslighet som också handlar om liksom det här bedrägliga. Så bedrägerier, helt enkelt.
Har du någon favoritpolis genom alla filmer och karaktärer? Är det någon som du...
Ja, det har jag.
Jaha, vem då?
Fletch.
I och för sig, ska jag se vem jag har.
Alltså, jag älskar Fletch.
Jag har kommissarie Clouseau.
Ja, han kommer på en god två i min bok.
Älskar.
Det där är kvalitetsfilm.
Det är kvalitetsfilm.
Det är lite så här, visst är det väl ändå så här att om man nu inte ska skildra verkligheten, då kan man ju för fasen överdriva istället, så att det istället blir humor.
Vet du vad, jag tänkte att vi skulle avsluta med, som vanligt, att jag börjar ställa frågor här. Lite veckans lista. Vi ska ge våra bästa i populärkultur. Kanske inte true crime då, eftersom då blir det tyst på min sida. Så jag kommer nu ställa frågan, vilken är din absolut bästa tv-serie? Måste inte bara vara true crime.
Amen. Varför kan du inte droppa de här frågorna innan.
Ja, men om du har någon, det behöver det är ingen som alltså, vet om du glömmer
vara,
någon.
Men måste det vara true crime eller?
Nej, nej, absolut inte, men då har jag inget. Så att det måste inte vara
okay.
det. En bra serie som du vill tipsa om.
Ja, men
om.
Så här, eftersom jag jobbar med det jag gör så exponeras jag för så himla mycket så här otrevligheter i min yrkestillvaro.
Så nu kommer en feel good.
Ja, men alltså jag gillar ju då så här bara slö titta på serier som handlar om mysiga och fina saker.
Ja, men säg namnet då.
Och just nu är jag helt såld på Bergs drömkåk heter det. Ja, jag älskar det.
Ja.
Bergs drömkåk.
Mm. Jag har ju precis sett säsong 2 av en serie där jag älskade säsong 1. Där vi började titta på piloten en kväll och drog hela serien den natten. Kunde inte sluta. Och varje avsnitt 20 minuter, precis lagom långt. Den heter The End of the Fucking World och går på Netflix. Se den. Så snyggt foto, färger, klädsel, musik och en helt briljant manus. End of the fucking world. Den har kommit i 2 säsonger, varje avsnitt är 20 minuter.
Vad är det för genre?
Alltså den är mörk och älskvärd. Det handlar om 2 ganska unga karaktärer som båda är väldigt dysfunktionella. Hittar varandra och de gör... jag ska inte säga mer, jag vill inte berätta mer. Se den.
Precis.
Och sen så min andra serie Från A till Ö med Birgitta Andersson. Hon med näsan som växer när hon inte förstår ord.
Okay.
Kanske den bästa serien som har gjorts. Okej, då går vi till nästa kategori. Din favoritpodcast. Nu är du.
Oj vad svårt. Det finns ju också väldigt, väldigt många.
Ja, du lyssnar ju på väldigt, väldigt många.
Jag gör ju det. Men Serial tycker jag är väldigt bra. Det är ju en amerikansk true crime podcast.
Mm.
Sen hörde jag filmtipsade ju tidigare, eller tipsade ju om den här dokumentären som heter The Inventor.
Mm.
Och det lär finnas en podcast om samma case som jag tror heter Dropout eller något sånt där. Mm, så den ska jag kika in på nu.
Mm.
Vad har du för favoritpodd?
My Dad Wrote a Porno.
Ja, den är ju fantastisk.
Alltså jag kan ju skratta
den
så att
rolig.
Jag nästan får framfall, ursäkta uttrycket. Men alltså den är ju, annars lyssnar jag ju väldigt, väldigt lite på podcast också.
Mm.
Jag har ju förbräst för hudvård. Så vi ser sådana nördiga grejer.
Du lyssnar ju annars på väldigt så här PRO-attraktiva
grejer.
Ja, men
exakt. Och då kommer min nästa fråga. Radio, för min favoritradio är också mina favoritpodcast, för de har också. Så att nu frågar dig, vad lyssnar du på när du lyssnar på radio? Nej, gör du ens det?
Nej, alltså när jag kör bil blir det ju naturligtvis några så här musikkanaler. Men annars så är det ju, om det är något som jag lyssnar återkommande på radio så är det ju dokumentärer. Återigen, P1, P4 och P3.
Dokumentärer.
Mm.
Ja, jag lyssnar ju på Allvarligt talat. Mm-hmm. Och Tankar för dagen på P1. Och båda de finns, det finns som podcast.
Deep shit,
Lena. Ja, men Filosofiska rummet och sånt där. Och sen lördagar klockan 10, Melodikrysset.
Då smäller det.
Och hon har en själslig ålder av 89 år.
Ja,
och där gärna med bridgeblandning till.
Där har jag fått lära mig den hårda vägen.
Ja.
Du är ju otroligt tillgänglig. Sådär. Man kan ju nå dig även när du jobbar, alltså du är ju, har ju koll liksom på om man söker dig så här. Men ringer man när det är melodi, alltså då gör man sig icke besvär.
Nej.
Det blir man vänligen men bestämt informerad om då. Det
och om jag någon skulle glömma Melodikrysset så kan det komma såna sms där det bara står ett random ord. Tänk, vad är det här mamma? Vad har du nu? Ja, men då är det någonting, för vi sms i varandra.
Ja,
det finns ju vissa såna där gamla revy-skit är jag dålig på. Men annars annat. Nej, men Allvarligt talat och Tankar för dagen och Melodikrysset.
Mm.
Och nästan, alltså jag skulle säga, av all populärkultur som jag inmundigar så är 95% musik.
Mm.
Det är det jag gör när du prånglar igenom dokumentärer.
Ja, jag vet. Men du vet vad jag tänker, Lena?
Nej.
Det börjar bli dags att runda av här nu. Jag sitter här nu och kommer på så himla många... Alltså jag har ju sett allt. Jag har sett allt och jag har läst väldigt, väldigt många olika bra dokumentärer.
Mm.
Och mycket på krimtema. Jag funderar på om vi skulle göra en lista och lägga ut på våran Insta. Det är så här jultips.
Absolut.
Så det kan vi göra. Håll utkik.
Bara krim.
Ja, bara krim. Precis. Håll utkik på våran Insta, Ljungdahl och Ginghede. så kommer vi lägga ut en skön lista där med lite bra tips på sånt som vi inte har tagit upp då kanske så mycket i det här avsnittet. Och där kan ni också följa oss såklart. Och ni kan ställa frågor som ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt. Det går också bra att mejla till oss på ljungdahl-ginghede@gmail.com. Jaha.
Vi avslutar med gott nytt år nu, tror jag.
Ja, det är väl dags på att göra det. Och sen så får vi hälsa våra lyssnare välkomna nästa år.
Ja, på nästa vecka.
Nästa vecka.